Underbart att få tillbe tillsammans. Mitt namn är som sagt Daniel Thorvaldsson och är en av pastorerna här i församlingen. Nyårsdagen och jag har en lite särskilt förhållande, för det har blivit att jag har fått förmån att predika när det är nyårsdag. Och jag tänker, när jag förberett predikan idag, med tanke på både vad som har ägt rum liksom i vår värld under det här året och i församling med ekonomiska svårigheter och så vidare, så känner jag att det finns någonting i mig som trotsigt liksom vill trotsa missmod och gå in i 2024 med tacksägelse. Det finns någonting väldigt kraftfullt i tacksamhet. Många av er som är mycket äldre än mig själv tror jag vet detta mer, för ni kan se att när det är tiden när saker skakar, som det är extra viktigt att vara tacksam över saker. Och vi ska gå in på lite bibelord som stryker under det. Varje kväll när jag och min fru Miriam lägger våra barn så brukar vi be. Och då brukar jag oftast fråga dem, är det någonting som du vill tacka Jesus för? Och jag tycker det är underbart att be med er, Josh och Agnes, eller hur? Vi ber tillsammans, vi tackar Gud för saker. Agnes, får jag säga vad du tackade Jesus för igår? Det har inte jag bett om lov ännu. Jag hoppas att det är okej. Sa hon nej? Nej. Men hela min predikan bygger ju på det. Ja, jag visar respekt för det. Så är det. Har man inte kollat innan, så är det. Ja, ni får fråga henne personligen istället. Men det är i alla fall underbart att höra dem tacka Gud för grejer. Och det inspirerar mig att själv tacka Gud i alla omständigheter. För du och jag, även fast det känns som att det kanske inte finns någonting att vara glad över eller tacksam över vissa av livets omständigheter, så finns det alltid någonting att vara tacksam över. Och det är att han har vunnit seger på korset. Och det är att vara tacksam över frälsning. Om du inte känner Jesus ännu, så kommer vi i slutet på den här predikan finnas en möjlighet för dig att ta emot Jesus som din herre och frälsare i ditt liv. Det är busenkelt. Faktum är att du behöver inte göra någonting mer än att anförtro ditt hjärta till honom och säga, Jesus, om du är på riktigt så vill jag bjuda in dig i mitt liv. Jag tror på dig. Tack för att du har dött för mig. Jag tar emot din kärlek. Ta all min skam, saker som har gått snett. Det delar du med. Jag ger mig till dig. Så enkelt funkar det. Men det finns flera saker. Det finns ju en liten bok som barn har, där man har samlat barns böner. Fast jag inte fick dela min dotters bön igår, så jag tyckte det var väldigt underbart. Så finns det många andra saker som barn har ut, när de har uttryckt sig för saker. Och ja, det här var inga böner, men det är lite utav barns uttryck. För när man arbetar med barn så får man höra en del roliga grejer. Och det här var en som hade hört i de tränade fotboll, och så var det en utav klassföräldrarna där som i omklädningsrummet hörde en förskoleklass på 2 till 6-åringar, ganska stor åldersskillnad, men så dela lite vad de snackar om i omklädningsrummet där. Och då så var det några som konverserade, och så sa det den ena till den andra, vad jobbar din pappa med? Han är advokat, sa den andra. Och så säger den andra då, som man har i guacamole. Jag vet inte, säger den andra. Men han har ett kontor. Jag älskar guacamole. Jag med. Och så var den samtalet slut. Visst är det underbart? Advokat och advokado, det är inte lätt. Det var en annan så här, de ställde en fråga till barn. Varför håller kära personer varandra i handen så ofta? Och då var det ett barn som sa, Carl, 8 år, han sa, de vill vara säkra på att deras ringar inte trillar av eftersom de betalade en hel del pengar för dem. Så nu vet ni varför de håller varandra i handen. Det är för att de inte ska tappa ringen. Eller hur? Det vet jag om den åker av. Det är jättejobbigt. Elin, 5 år, har uttryckt sig så här. Jag behöver ett Lypsyl, annars kan jag inte gifta mig. Massa fina tankar. Här, nu ska vi se, vilken var detta nu? Det var ett barn som fick frågan, hur skulle du fått ditt äktenskap att fungera? Och då säger Emil, 10 år, säg att hon är vacker även när hon ser ut som en lastbil. Okej, en sista. Klara, 6 år. Hon sa så här. Hon frågade sin mamma, hur fick jag mat när jag låg i magen, mamma? Och då sa mamman, du åt det jag åt, kan man säga. Jaha, jag fattar. Jag fick smulorna, säger hon. Jag vet inte varför jag tar med det här. Har ingenting med min predikan att göra, men jag tyckte det var så fint. Vad barn uttrycker sig. Hur som helst, min dotter igår tackade Gud för saker i alla fall. Det tycker jag är underbart. Och det ska vi också göra idag. Vi ska tacka Gud för saker. Saker som vi har att vara tacksamma över. Och jag läste rätt så nyligen en studie när jag förberedde inför den här. För jag tänkte det där med tacksamhet har jag läst lite saker om ibland. Hur det påverkar oss. För vi kan läsa om att Guds ord står pall i ur och skur. Och det som står här har en direkt effekt på vårt välbefinnande. Och så jag tänker det här med tacksamhet måste ju andra personer också som kanske inte har en så att säga teologisk perspektiv på det hela har förstått. Och mycket riktigt så det finns jättemycket studier om detta. Och jag skulle bara läsa upp några stycken. Varför det är viktigt med tacksamhet. Det var några studier som ägde rum på Harvard Medical School i USA och Berkeley University i Kalifornien som visar på hjärnans struktur när de gjorde en sån här MRI-scans på hjärnan. De satte in dem i sån här magnetröntgen maskiner. Så såg de hur hjärnan liksom förändrades då de fokuserade på tacksamhet. Och när vi gör det så upplever vi oss lyckligare. I forskning på så här positiv psykologi som det kallas så har man sett att tacksamhet är starkt associerat med större lycka. Alltså, tacksamhet hjälper människor att känna mer positiva känslor, njuta av goda erfarenheter, förbättra sin hälsa. Tacksamhet förbättrar relationer. De fick se här när de hade andra studier om tacksamhet som, att det hade en direkt påverkan och förbättrade relationer. Till exempel så fann de en studie av att ett par, att individer då som tog sig tid att uttrycka tacksamhet för sin partner inte bara kände sig mer positiva med den andra personen utan också kände sig mer bekväm att uttrycka sina känslor för den personen. Så tacksamhet är en sån nyckel till så mycket. Och det har Bibeln sagt i tusentals år. Och för mig så är det så viktigt, men oavsett hur ditt år har varit och hur du tänker att det går till, kommer se ut framöver, så tänker jag att det är så viktigt att vi går in, en uppmaning till dig och mig tror jag från himlen idag, att gå in med tacksägelse inför nästa år. Tacka Gud för saker som har varit, men också vad som komma ska. Kristina, vi berättade i förbundsteamet här innan, hon hade en kompis som hade skickat en GIF med en liten text. Då var det en som sprang väldigt fort så här. Och så bara springer ifrån 2023, för det har varit ett väldigt jobbigt år då. Man springer ifrån det. Men vi tror att Gud idag vill göra någonting där vi också faktiskt springer in till en god pappa. Vi springer inte ifrån någonting som om vi vore rädda för något, utan vi springer till Gud och det han har för sin församling, för våra familjer. Här stod det också att förbättrad psykisk hälsa generellt. En sista då, är att rapporterna visar att även när de skrev tacksamhetsbrev, alltså när de skrev ner saker som de var tacksamma över, inte bara nämnde utan skrev ner, så visade det att 4 veckor och 12 veckor efter att deras skrivträning slutade då, när man skrivit tacksamma saker de var tacksamma över, så antydde det att tacksamhetsskrivning kan vara till nytta inte bara för friska och välordnade individer som de säger, utan också för de som kämpar med psykiska problem. I själva verket så verkar det som att öva tacksamhet utöver att få psykologisk rådgivning, sa de, innebär större fördelar än rådgivningen ensam, även när denna tacksamhetsutövning är kort. Det vill säga, tacksamhet gjorde att folk som gick i terapi helt plötsligt började må bättre. Så det finns någonting här. Och vi ska gå till ett bibelställe och vi ska läsa från Lukas kapitel 17, vers 11-18. Det här är när Jesus är på väg in till Jerusalem. Och han tar, som han ofta gör, så har han benägenhet att gå utkanten av Samarien eller genom Samarien, även fast han inte måste. Och så är fallet även här. Han är på väg, han har varit i Kapernaum, han är på väg till Jerusalem för sin himmelsfärd, för korsfästelse med mer. Och i Lukas 17 så står det så här, vers 11. Och då kommer det 10 män. Det fanns en sjukdom på den här tiden som heter spetälska. Och för er som inte vet vad det är, så är det en brutal sjukdom som äter upp kroppen i princip. Alltså man blir uppäten av den här bakterien eller viruset, det var nu. Och de ansågs vara orena. Man var tvungen att hålla sig ut. Man fick bo i grupper som var sjuka utanför samhället. Man fick tillåtelse inte komma in i gemenskapen, utan man var isolerad på grund av sitt tillstånd. Och de här personerna sker vid flera tillfällen där människor som flyr från de mest spetälska, så går Jesus rakt in. Han söker upp dem och han tar tag i dem. Och tar man tag i någon som var spetälsk, så blir man själv smittad. Men Jesus, han är inte rädd för det, utan han tar tag i dem och botar dem. Och så även här. Och då står det så här. På sin vandring mot Jerusalem så tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by möttes han av 10 spetälska män. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Han såg dem och sa till dem: gå och visa er för prästerna. Det var alltså allmän kutym på den tiden att om man trodde att man var frisk, så skulle man gå till prästen och visa sig, och han skulle göra en check, och så fick man okej eller inte okej. Fick man okej, då var man välkommen in i gemenskapen igen. Gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit så blev de rena. När en av dem såg att han var botad, så vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesus fötter och tackade honom. Han var samarier och Jesus frågade honom: blev inte alla 10 rena? Vad är de 9 andra? Fanns det inga som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen? Och han sa till honom: res dig och gå, din tro har frälst dig. Det här är lite intressant, för att vad som sker här är att det är ett grupphelande. Det är 10 personer som är sjuka och ett sånt jobbigt tillstånd att de är både fysiskt handikappade och socialt handikappade, för de fick inte vara bland människor. Vi blir knäppa av sånt, vi människor, att inte vara i gemenskap. Så det var troligtvis brutalt läge för dem. Och sen så kommer de till Jesus, för de har hört att där Jesus är sker mirakler. Och så får de någonting som kallas för hopp. De får tro: kanske kan Jesus göra någonting med mig. Och de går alla 10 till Jesus och ber: förbarma dig över oss. Som så många har gjort innan. Jag tänker på den lame mannen som ropar, som hör Jesus gående och säger: Davids son, förbarma dig över mig. Och så är det någon som säger bara: tyst, stör inte mästaren. Och de personerna förstår inte att det är just för honom som Kristus har kommit. De är 10 och så han blir också botad. Men de är 10 spetälska kommer och Jesus säger: gå och visa sig för prästerna. Han lägger inte ens händerna på dem eller någonting, utan de går och visar sig för prästerna. Och på vägen, eftersom de gjorde vad han sa, så händer någonting. Och jag tänker att vår bön, min bön för nästa år, 2024, Herre, låt din vilja ske så som det är i himlen så på jorden. För det sker jag kommer utsökt att tänka på exakt samma grej vid Jesu första under och mirakel. Eller hur? Det här har inte jag förberett. Det är bara tänka på nu i stunden. När det är kris på ett bröllop. Och det är inte så stor kris om man jämför med 10 spetälska som håller på att få förbrutna kroppar. Men så är det. Gud är god i alla nivåer. Både när vi är sjuka, men här är också så råkar det vara vin som håller på att ta slut på ett bröllop. Eller hur? Vad som här är att de som gifter sig håller på att dra skam över sig. För att få slut på vin på den här tiden var skamfyllt. Och så säger Maria som ser detta. Hon säger: Jesus kan göra någonting åt detta. Hon har samma tro. Jesus mår samma tro som de här spetälska, fast det är lite annorlunda läge. Och han kommer till Jesus och säger: vi har slut på vin. Och Jesus säger till henne: stör mig inte, kvinna. Min tid har inte kommit. För Jesus vet att sekunden han börjar kliva ut i detta, då kommer ryktet börja sprida sig. Och då måste han vet när tiden är inne, så att säga. Och så säger Maria till tjänarna: gör vad han än säger. Eller hur? Gör vad han än säger till er. Det ska ni göra. Och så går de till Jesus. Jesus säger: gå till de här kärlen, reningskärlen som judarna hade för reningsceremonier. Fyll dem med vatten. Vad fyll dem? Och sen ska du ta en bägare och fylla den med vattnet där. Ska du gå och ge till hovmästaren. Samma sak. De gör som han säger. Och på vägen så sker ett under. Eller hur? Det blir vin av det här vattnet. De gjorde vad han sa. Och det är precis samma sak när Jesus säger, gå och visa er för prästerna. Så kan de tänka, men du ska väl lägga händerna på mig? Eller du ska be de här orden? Det är så det går till, eller hur? De har sin bild, färdiga bild i huvudet om hur det går till när Gud griper in. Men de visste att vi kör det oavsett, så vi gör bara vad han säger. Så de kommer till Jesus och han säger, visa er för prästerna. Gå igen och visa er för prästerna. Och på vägen, samma sak som koppen blev buren, så blev det vin. På samma sätt när de var på väg till prästen så blev de rena. För att de lydde Jesus. Så därför så är min bön för mitt eget liv, för salen, för oss som församling, att för nästa år göra vad han säger. Fortsätta lita på Gud. Fortsätta hoppas på honom. Inte hoppas på någon människa, utan vi tror på Jesus Kristus. Och vi vill följa honom. Sen sker något väldigt intressant, för att utav de här 10 så är det bara 10%. Det är en person som förstår att han är ren och helad. Och börjar tänka. För han tänker, jag är helad, jag är hel, jag är ren. Vad är responsen då? För Jesus har ju sagt att gå och visa för prästerna. Men den här personen, han liksom stannar upp. Och till och med överger gruppen. Som är på väg att visa sig för prästerna som Jesus har sagt. Men han kan inte hålla sig. För han blir så fylld av tacksamhet. Att han vänder om. Och går tillbaks till Jesus. Och säger. Han kommer med jublande röst, står det. När en av dem såg att han var botad. Vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst. Och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter. Och tackade honom. Tacksamhet, vänner. Nu sker någonting som de andra inte fick del av. Det är lite särskilt med den här mentaliteten som den här personen hade av just tacksamhet. För de andra var säkert glada, men de gav aldrig uttryck till Gud för sin tacksamhet. Och frågan är om de verkligen var så tacksamma. För om de var fyllda av tacksamhet, då hade de gått tillbaka till Jesus och tackat, eller hur? Är ni med på det? Men de gick istället bort då. De blev rena och helade. Det var underbart. De blev fysiskt helade. Det är underbart. Men nu sker någonting för den här 10:e personen som faktiskt kom tillbaks och tackade Jesus. Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen? Säger han till sina lärjungar. Och han sa till honom. Res dig och gå. Din tro har frälst dig. Alltså här leder tacksamhet till frälsning. Jag var ute med min hund. Han drar jättemycket kopplet. Det kan Johan intyga. Han och Vide skulle gå ut med honom en gång. Och han drar väldigt kopplet. Vi håller på. Han är en sån eftersökshund. Så det är lite som sitter i hans gener då. Så jag gick där och gick med honom. Men för den här gången så drog han inte. Och så började jag be. Jag bara bad. Och så märkte jag så här att oro började göra sig. Liksom med processen som man har varit inne i här nu. Och saker som händer runt omkring en kanske. Så började oro göra sig känd. Och det var nästan som att fienden på något sätt försökte komma in och ge mig anledningar att vara rädd. Och det är en mänsklig känsla att vara rädd, eller hur? Det är inte konstigt. Men jag kände att det bara kom över mig. Som att jag fick massa anledningar att vara rädd. Och jag kände att det här känns inte fräscht. Och så började jag istället bara, Gud, vad är det som händer här nu? Och så när jag var där ute och gick liksom, så bara började jag be till Jesus. Och lyfta blicken och så upplever jag Gud sa, Daniel, ditt liv är mina händer. Och du vill inte veta hur ditt liv skulle se ut om jag hade tagit bort min hand från ditt liv. Och helt plötsligt började jag se allt jag har att vara tacksam över. Så var det någon liten grej som jag kanske fokuserade på just där och då. Och så fylldes jag av tacksamhet och helt plötsligt blev jag trygg. Jag blev trygg. Du vet, där det finns tacksamhet så är man, som det står här, som de här studierna kom fram till, där man i relation där det är tacksamhet, där man uttrycker sin tacksamhet. När jag uttrycker min tacksamhet för Miriam, då vågar vi uttrycka våra känslor för varandra. Precis så tror jag det fungerar med Gud. Du vet, han vill inte att vi ska put up a show och bara visa, ja men Gud, jag är med dig när allting är bra, eller jag är rädd för att berätta hur jag verkligen känner för dig. Utan där och då fick jag bara, Gud, nu börjar jag känna mig rädd. Men så kom Gud och vände det, tack vare tacksamhet, till saker som jag har att vara tacksam över. Det finns så många bibelverser som vittnar om detta. Jag ska läsa några. Vi ska se om Björn Engelin får jobba hårt här nu. För Jag har skickat några bibeltexter till dem. Men jag skulle bara vilja läsa mig ut för dig. För det finns så många bibler som talar om tacksamhet. Första krönikeboken är den. Kapitel 16, vers 34. Som också står omnämnt i Psaltaren. Det är ett citat av Psaltaren. Tacka Herren. Varför då? Varför tackar vi Gud? Varför sjunger vi ut, hylla honom varje gång? Varför sjunger vi ut det tillsammans med Sara här och Johan? Jo, för han är god. Evig är hans nåd. Det är lite som Johan var inne på för ett tag sedan där med årsringar på ett träd. Att vissa gånger så är det lite grövre träd för det är gott år. Ibland lite mindre på stammen för att det har varit ett knivigare år. Men tillsammans blir det trädet starkt. I alla säsonger, vänner, så är Gud god. Därför kan vi sitta tryggt i båten. Och när vi vänder oss till honom och går tillbaka till honom, det är då miraklet sker. Vi har det på så många ställen. Nu kommer jag att tänka på ett till ställe som jag inte tänkte predika utifrån egentligen. Jag tänker på Jona. När Jona har blivit kallad av Gud att gå och predika omvändelse för en stad där, så vill han inte. Han flyr från Gud. Och vad blir resultatet? En storm. Men så fort Jona säger, vet ni vad? Ibland får personer i Bibeln en dialekt när jag läser. Och Jona får ibland en göteborgsdialekt i mitt huvud. Troligtvis bara för att han är på en båt. Men han säger, gubbar, ni måste kasta mig över bord. För det är enda mitt fel att vi är i den här stormen. Så de kastar honom över bord. Han blir uppäten av fisken. Och i buken på fisken så vänder han om. Och han säger, Gud, nu får jag gå dit du vill. Då stillar sig stormen. Sekunden de kastade i Jona så stillar sig stormen. Det var sekunden då Jona vände om till Gud. Det tycker jag är imponerande och fascinerande. Att så fort vi vänder oss till Gud så stillar stormen. Springer vi bort ifrån honom så blir konsekvensen någonstans en storm. Inte för att Gud är ond utan det blir liksom en direkt konsekvens. Första Thessalonikerbrevet 5:16. Var alltid glada. Be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Tacksamhet och bön går ihop, vänner. När vi ber så kan vi uttrycka vår tacksägelse, vår tacksamhet för honom. Och där finns också glädjen. Hit ska man kunna komma till salen när man mår riktigt dåligt. Och när man mår riktigt bra. För oavsett vilken säsong vi befinner oss i så tror vi att Gud är god. Och där går det upp och ner. Ibland så går vissa av oss igenom säsonger. Men då får vi bara påminna varandra att Gud är god. Men vi är inte glada för någon slags, att vi sätter på oss någon slags mask. För att i kyrkan måste jag vara glad. Nej, anledningen varför vi är glada är för att han är god. Och att han har frälst oss. Be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Kolosserbrevet 3:15. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Kolosserbrevet 3:17. Och allt vad ni gör i ord eller handling. Det vill säga i den engelska översättningen i NIV så står det. Whatever you do. När jag slutade bibelskolan. Jag pluggade ett år i Sydney. När jag kom hem så kände jag. Gud, vad ska jag göra? Ska jag göra det eller ska jag göra det? Han gav mig inget tydligt svar. Jag ville vara säker på att jag gjorde det som var i Guds vilja. Ska jag göra det, Gud? Det är enklare om du säger. Jobba med det eller gör så. Men då kände jag, då visste jag, då förde Gud mig till den här passagen i Bibeln. Vad du än gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern genom honom. Kolosserbrevet 4:2, det står mycket i Kolosserbrevet. Var uthålliga i bönen, vaka och be med tacksägelse. Filipperbrevet 4:16. Den hade vi också när vi bad i förbundsteamet idag. Annika läste upp det för oss. Bekymra er inte för något. Och här kommer det här lilla intressanta igen med nyckeln av tacksamhet. För visste du i den här studien så står det också att det är omöjligt att känna en oroskänsla samtidigt som man känner en tacksamhetskänsla har de kommit fram till. Det kanske finns något märkligt undantag men i nästan alla fall så är det omöjligt att vara tacksam samtidigt som du är orolig. Det har med frontal cortex att göra. Nu ska jag försöka vara lite freudiansk här. Men det står enligt den här studien. Det som kallas frontloben. Och det som kallas för amygdalan som är inne i hjärnan tydligen. Det var jätteintressant när jag läste om detta. Så har de koppling. Frontalloben här, om jag minns det rätt. Så var det att härifrån så kommer det rationella tänkandet och så vidare. Och när vi får en när vi kan distansera oss från saker, alltså situationer, det äter inte upp oss, det är liksom här. Men amygdalan, där sitter känslorna. Och känslan i amygdalan kan ibland skicka en orostanke att det här behöver vara orolig för så här. Det är liksom medfött, det är inte märkligt egentligen att vara orolig, det är inte det. Men när vi är tacksamma för någonting så blir det någon slags beskydd även neurologiskt mellan oro och tacksamhet. Och så läser vi Filipperbrevet här. Det här är inte nytt, det här har Gud sagt hela tiden i Guds ord. Filipperbrevet 4:6. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön, åkallan med tacksägelse. Det är som att Gud vet om hur vi är skapade, va? Så att när han säger, känn ingen oro. Det kanske finns många olika saker under 2023 som har gjort att du känner oro inför nästa år. Men låt oss då påminna oss om att när vi går bedjande fram, när vi går fram med tacksägelse, så kommer det vara svårare för fienden att sätta in rädslotankar i oss. Det är inte som att man inte ska gå runt och, men det är klart man är rädd lite titt som tätt. Men jag tycker det är intressant att det står så i Filipperbrevet. David är ett typ jättebra exempel också. Nu, jag bombarderar bibelord här, är det okej eller? Jag hoppas det är okej att göra i kyrkan. Håll i er, för nu kommer det tre till. Psaltaren 7:18 säger David. Jag vill tacka Herren för hans rättfärdighet och lovsjunga Herren den högstes namn. Psaltaren 95:1. Kom, inbjudan. Låt oss ropa till Herren. Jubla till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram för hans ansikte med vad då? Tacksägelse. Jubla till honom med lovsång. Jubel är underbart, ett underbart ord. Jubel eller jubileum är ju det som vi läser om i Bibeln och som man kanske oftast predikar på en sån här nyårsdag. När man citerar Jesaja kapitel 60 tror jag det är. Det som Jesus också säger i Lukas evangeliet, att Herrens ande är över mig. Han har smort med att predika glädjens budskap. Och så står det längst ner, ett nådens år, ett jubelår för mitt folk. Jubileum, det var när man firade en viss tid hade gått. Oftast typ 50 år eller så. Det var ett jubelår. Och när David skriver, kom låt oss ropa till Herren, jubla till vår frälsningsklippa, så är det på grund av att tänka på allting han har gjort. Jag har märkt att det är många gånger jag fokuserar mer på vad jag inte har än vad jag har. Och när jag tittar på vad Gud inte gör i mitt liv, eller vad Gud inte gör i församlingen, eller vad Gud inte gör i Sverige, då blir jag tung. Har du varit med om det någon gång? Men när jag tittar på vad han faktiskt gör, då lyfts min ande. Jag är tacksam för det här året, för så mycket. Jag är tacksam för att precis innan jul här nu så var det tre tjejer på en ungdomsgudstjänst vi hade där som fick ta emot den helige ande. Det gick så fort så vi hann inte ens be med frälsning till dem. Så de har alltså fått ett Cornelius-dop. De blev fyllda av Guds ande genom några kunskapens ord. Jag är tacksam att det är jättemånga som har kommit till vår ungdomsgård under det här året. Vi landade på strax under 200 på den terminen. Enskilda individer. Jag är tacksam att från vår församling så har vi nu kö till skidlägret vi ska göra. Och måste tyvärr säga nej till många för att det är fullt. Och då är majoriteten kommer från vår församling som ska med på det här lägret. Gud gör någonting mitt ibland. Så jag är tacksam till att vi tillhör en församling med flera generationer. Med människor som har gått före och som berättar för mig vad Gud har gjort i deras liv. Och jag skulle vilja skicka med till dig som anser dig vara äldre än mig. Att fortsätta tala om vad Gud gör i ditt liv. Det är någonting som jag tror kommer att styrka den yngre generationen. Jag tror att kanske har den profetiska rösten dämpats något. Men låt din röst ljuda. Berätta för barn och barnbarn. Vad står det? Sätt ordet på dörrarna in till ditt hus. Skriv det på ditt hjärta. Berätta om det till dina barn och barnbarn. Så fortsätt tala om vad Gud gör i våra liv. Att, vi sa det innan också. Var tacksamma för varandra. Skicka ett sms till någon. Du, är bara tacksam för dig. Johan sa att det var underbart där inledningsvis. Hade inte han sagt det så hade jag sagt det. Jag hade faktiskt skrivit det här innan jag började predika. Be människor vänta sig till varandra och bara säga Gud välsigne dig. Men han för bara, önska Herrens frid över varandra. För det är någonting, när vi gör det så påverkar det oss. Eller hur? Sista nu, Hebreerbrevet 12:28. När vi nu får ett rike som inte kan skakas. Låt oss då vara tacksamma. Det kan skaka både kors och tvärs, höger och vänster, vänner. Men det finns en plats, det finns en sak som inte kan skaka. Och det är Guds rike. Och det har du fått. Tror du på Guds son, tror du på Jesus, så har du tillträde till den nåden. Du har tillträde till det riket. Som inte är som man kan säga, där är det eller där är det. Utan det är inom dig. Striden är här liksom, i våra huvuden. Och har vi då fått det rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. Så varför finns det anledning att vara tacksam? För frälsning. För att han har vunnit seger på korset. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att var inte som den här spetälska som blev helade. Gud gjorde någonting underbart i ditt liv. Och sen sprang du ifrån Jesus. Och sa tack, tack, hej. Utan låt oss vara en församling. Jag skulle vilja uppmuntra dig att vara som en person. Och ha mentaliteten som den här samarien. Som inte gick hand i hand med judarna. Men det var en samarier som kom tillbaka och tackade Jesus. Otippat. Det var alltså en otippad person som kom tillbaka och blev frälst. Otippad person. Så jag tror Gud vill säga till dig och mig. Var tacksamma och förvänta er det oförväntade. Jag tror vi under nästa år kommer få se ganska otippade människor komma till tro. Kanske människor som man annars kanske inte träffar på så många olika sätt eller sådär. Faktiskt komma tillbaka och ge Jesus äran. Så jag tänker, ska vi stå upp tillsammans och ska vi ta en stund i bön. Och Sara får jättegärna komma fram till pianot igen. Jag skulle vilja be tillsammans med er, bara avslutningsvis.